Välkomna till veckans spaning med Ljungdahl, Ginghede och Broddare. Vi har en ny klippare. Vi hälsar Daniel. Ja. Välkommen in i värmen.
Also known as Tjatot. Men det kan vi ta och utveckla i något annat avsnitt, kanske.
Tjatus, varför inte ta det på en gång? Vi har ju som en liten messenger-tråd. Och vi jobbar lite olika. Han pratar väldigt mycket ord.
Ja, högfrekvent tjat jobbar han mest med.
Ja, och så nu tycker han att nu har vi passerat liksom, om vi hade varit en baseballmatch så är vi nu vid bas 2. Där vi går igenom och kanske kallar varandra lite mer med smeknamn. Och då blev det Tjatus, Lenus och Anus. Jag vet inte om du drog vinstlotten.
Men alltså det har något ändå. Jag tycker jag bär upp namnet med den nära. Nej men alltså ska man vara lite seriös så är det väl så här. Vi pratade ju i förra veckans spaning om det här begreppet good enough. Mm. Och Daniel är ju oerhört ambitiös. Han forcerar.
Ja.
Han letar, han är lite av en ljudjägare. Alla ljud ska
ljudjävel
förintas.
Tror jag du skulle säga. För att du har använt ett par lite mera oklädsamma ord, epitet på karn. Det här är så roligt att bevittna. Jag har ju känt honom lite längre. Mm. Ni är ju brother from another mother. Ni är så in i helvetes lika att inte, ingen av er har förmåga att känna att nu ska jag nu backa hem. Utan ni bara...
Ja, men han är som en liten skit.
Nej,
han
är
som en liten brorsa. Han ska...
100 i 100 ja, i hans värld.
Ja. Nej, men det är bra. Alltså,
ni kan förvänta er perfekt ljud framöver.
Det perfekta ljudet. Nej, men man älskar ju det här ändå. Alltså, nu kommer det bli... Så bra framöver. Men du, låt oss ägna en liten stund åt veckans spaning.
Mm. Låt oss. Jag sitter som vanligt trigger happy med fingret på avtryckan. Är du beredd?
Åh, jag längtar efter broddarns röst. Kör. Ja.
Hej på er! Om man är i begrepp att söka jobb, alltså lönearbete, tjänster som där man kanske har en chef eller... Ja, det är åtminstone en arbetsplats. Då brukar man ju behöva skriva ett personligt brev och man brukar behöva skicka med ett CV.
I shit you not.
Och
herregud.
Jag är inte vän av ändra. Mest på grund förvånande. Av att de brukar bli uppfyllda av floskler och dumheter och dessutom oftast en fiktiv version av en själv. Mm. För man ska ju vara sig själv och man ska samtidigt vara sitt överjag och sin supermänniska för att få jobbet. Men man måste också vara down to earth. Och i det här så handlar det också om att det finns uttryck som är några av de värsta jag vet. Det kan vara bollar i luften, det kan vara flexibel, det kan vara framåtlutad inställning. Och så skulle det kunna vara det som egentligen är någonting väldigt fint men som jag hatar när det står i CV:n och jobbannonser. Det står problemlösningsförmåga.
Oh. Ja, just det. Klassiker.
Problemlösningsförmåga är ett förskräckligt fult ord, tycker jag. Och mest bara för att det låter fult. Det ligger fult i munnen, det är långt, det är byråkratiskt.
Lösningsorienterad då?
Krångligt.
Ja, och kanske.
Jag är inte ensam om att tycka det. Jag har en amerikansk bekant som jag lite då och då snackar med. Vi har pratat om den här saken också. Och i The Land of the Brave and in the Home of the Free så är det här förstås en egenskap som har alltid varit och är väldigt eftertraktad. Den brukar finnas med långt upp i jobbannonser. Och där hatar hon det här lika mycket som jag, men har istället hittat ett annat uttryck för det här som jag älskar. Hon säger att ett problem kan vara figure-outable.
Figure-outable.
Man kan ha figure-outability.
Oj.
Och översättningen på det borde ju vara att ett problem är utklurningsbart. Och att man har utklurningsförmåga. Och det gillar jag. Jag tycker om att klura ut
hur man ska
fixa till situationer eller saker eller miljöer så att de blir bättre i förhållande till vad jag skulle vilja att de var. Och det där med utklurningsförmåga och utklurningsbarhet kanske är, jag vet inte om det är arv eller miljö som gör det. Det kan ni också få fundera på. Men jag skulle vilja fundera, att ni funderar på hur er utklurningsförmåga står sig. Hur brukar ni göra när ni angriper problem eller utmaningar? Och hur ser er process ut när ni ska komma till en lösning på dem? Lycka till!
Meta börjar här i liksom konsten att skriva ett CV. Och slutar i ett nytt begrepp för oss. Det är ändå, det känns fräscht.
Och sen kom en fråga på slutet. Hur ser vår egen process ut när vi ska klura ut något? Ska vi börja med bara sväva förbi det här med personligt brev och CV?
Mm.
Jag gjorde ju det för inte så länge sedan.
Mm. Just det. Ja, det kan vi sväva förbi.
Du stönade lite lätt när hon sa det.
Ja, men så här. Jag vet inte, av någon outgrundlig anledning så har jag titt som tätt fått frågan från vänner. Jag vet inte vad det beror på. Men då har de sagt så här, kan inte du hjälpa mig att titta på mitt personliga brev och mitt CV? Mm. Och man har ju sett all chans olika varianter på detta. Om jag skulle vara arbetsgivare så skulle jag ju uppskatta för det första att få ett rättstavat brev. Alltså att det så här lockar till någon form av läsning. Men sen tycker jag att Meta har ju en stor poäng i det här. Bollar, jag kan hantera flera bollar i luften. Eller jag är bra på att arbeta både i grupp men också självständigt. Det är ju...
Och glöm för fan inte... Jag är stresstålig.
Ja, den är bra. Men det är ju så här en kavalkad i floskler. Får jag bara sticka in en ganska kul grej som jag fick höra. Min brorsa hade pratat med en av sina kompisar för ett tag sedan som hade sökt ett jobb. Och han är, låt oss bara säga så här att han har ibland inte alla kanske, vad säger man, knivar i lådan.
Det är inte alls som man säger, men det är den vassaste kniven i lådan.
Ja, men du fattar ju vad jag menar.
Jag fattar precis.
Och då frågar brorsan så här, ja men du, hur gick det nu då på intervjun? Han hade ju kommit till intervju och han hade förberett sig så gott han kunde. Och säger han, jag fick ju först frågan, kan du säga någon positiv egenskap om dig själv? Och då svarar han, ja, det är ju att jag är ganska positiv. Okej, kan du säga någon negativ egenskap? Ja, jag kan ju vara ganska negativ ibland.
Men sluta! Hire him! Honom ska alltså, vi ha, känner jag spontant.
Ha tjänsten.
Ja.
Oh, vad har du på CV, Lena? Och personligt brev?
Jag skrev ett CV för ett tag sedan. Jag skickade ju det till dig.
Mm.
Och personliga brevet. Och då tittade jag igenom mina gamla och konstaterade, jag kräktes i min egen mun.
Ja.
För att man tvingas ju på något sätt att skriva på det där sättet. Men jag var väldigt nöjd med mitt senaste av den enkla, jag tänker att jag skriver ett CV och ett personligt brev framförallt som jag själv vill läsa.
Mm. Smart.
Personligt, floskelfritt, fritt. Och sen tycker jag att det är lite roligt det här. Jag tänkte att du ska inte, det anstår mig icke att göra mig mindre än vad jag är. För det var någon som sa till mig, en rekryterande chef, som sa så här att när män, nu generaliserar jag grovt, så alla ni som är kränkta, skriv det på en lapp, checka upp den. Generellt, när män skriver så här, jag kan franska, då kan de på sin höjd säga, voulez-vous, couchez avec moi, soit. En kvinna som skriver så här, nej men jag är hyfsat okej okay på, och sen drar de till med något system, då har de förmodligen 120 högskolepoäng i det.
Ja, just det.
Så jag tänkte att nu ska jag, det ska inte anstå, jag ska skriva exakt vad jag är bra på, jag ska skriva det jag är mindre bra på, och sådär. Så jag tyckte det var ganska roligt att skriva ett CV på ett helt annat sätt. Men jag håller med Meta, det är ju liksom det här med att man ska vara ett överjag och övermänniskan och samtidigt down to earth. Det blir ju som en intervju för Fröken Sverige. När de är såhär, jag är med 13 olika hjälporganisationer, jag tycker om modet till resa, men jag kör också enduro för att jag är lite wild and crazy.
Men det är ju, där i sig så kan man ju bli provocerad bara av det faktum att det personliga brevet blir som ett nytt CV. Det blir också ett CV där man radar upp allt som sen kommer. Nej, nej, bort med det där. Men du, alltså det här som Meta är inne på, figurateable, eller vad sa hon? Alltså,
figurateable.
Figurateable. Eller problemlösningsförmåga. Är det inte bara en lek med ord hon håller på med här?
Ja, men du har ju träffat Meta.
Ja.
Ja, det är klart att hon leker med orden. Men det har ändå något. När hon säger utklurningsförmåga.
Ja.
Jag har ju aldrig träffat en klurigare person än Meta.
Nej, det har nog inte jag heller.
Där pratar vi koka soppa på en spik.
Mm.
Men jag kommer att tänka på, för när jag utbildar i mental förberedelse och hur hjärnan fungerar i stress, så brukar jag ha ett avsnitt där man pratar om att det här med när kroppen fryser sig, när man blir liksom stillastående, då är det ett litet trix att försöka komma igång och röra sig. För då säger man att hjärnan hamnar i problem solving mode.
Mm.
Där vill man ju vara någonstans Och det vill ju också chefer anställa. En person som har lätt att hamna i problem solving mode.
Mm.
Men det är ju också en lekmode. Det handlar ju om att ta ett problem, att snabbt se utmaningarna och såklart begränsningarna. Men också börja skruva och fixa och trixa med det så att problemet försvinner. Det är ju det som är utklurningsförmågan.
Ja, naturligtvis. Men också,
jag har ju ett ytterligare ord för det här. Som jag tycker om. Att vara mentalt spänstig. Det är samma sak. Jag skrev det rakt upp och ner i mitt personliga brev. Jag är mentalt spänstig.
Ja, men jag skulle säga snarare att kanske mental spänstighet är en förutsättning för problemlösningsförmåga.
Mm.
Eller?
Ja, är man mentalt spänstig så är man vass på det mesta. Mm. Men framförallt på sånt som är klurigt. En utklurningsförmåga.
Mm.
Att ha en räv bakom varje öra och ett S i skjortarmen helst hela tiden.
Men ni sa...
Hade man inte heller velat läsa ett personligt brev där det stod så? Jag är en person som, min hjärna är väldigt ofta i problem solving mode. Jag har en räv bakom varje öra och jag har ett S i skjortarmen om det skulle dyka upp ett problem. 100% att jag hellre skulle vilja ha den än någon som säger, jag är stresstålig och har en god problemlösningsförmåga och gillar att arbeta i grupp.
Ja, men nu var det ju utklurningsförmåga det handlade om.
Samma sak.
Mm.
En person som skriver, alltså om Meta skulle skriva ett CV eller ett personligt brev och skriva, jag besitter en jävla god utklurningsförmåga. Det finns väldigt få saker som hamnar framför näsan på mig som lämnar min näsa i samma dåliga skick som de kom.
Mm.
Jag är vass på utklurningar.
Men vad är skillnaden?
Den personen,
det är det jag efterlyser.
Nej, men det är inte så stor skillnad. Men om det handlar om att du vill ha ett jobb, en person som skriver på det sättet och leker med orden är ju per se en person som kan lösa problem. Till exempel problem att skriva ett personligt brev på ett svungande sätt.
Mm.
En person som har tagit en mall, googlat mall personligt brev och sen har bara, jag bör nog skriva att jag har god problemlösningsförmåga. Next! Det är ingen som minns den.
Jag är inte helt hundra på att jag är med här. För att begreppet är diffust. Det är ju trots allt så att den som ska anställa en person vill förstå vad det är för egenskaper den här individen har. Och jag är inte helt hundra på att begreppet, eller man skulle skriva, jag har en hög utklurningsförmåga och jag jobbar gärna med polarna i grupper om... Tre. Nej, men om man nu skulle frångå det här traditionella sättet att beskriva då de här egenskaperna som trots allt är oerhört viktiga för många tjänster, så är jag inte säker på att det skulle bli succé.
Ja, jag tror vi kan enas om att de traditionella sätten är ju värdelösa. I och med att om du får in 100 brev och 100 personer har skrivit att jag har en hög problemlösningsförmåga, så vet du fortfarande inte vilka du ska kalla på intervju. Du behöver ju sticka ut i ditt personliga brev, och då behöver du ju förklara på vilket sätt du är duktig på problemlösning mer än att du skriver det.
Ja, men det...
Det säger mig ingenting att du skriver till mig att jag har en hög problemlösningsförmåga. Man bara...
Nej, ja, men alltså jag fattar ju den grejen, men för mig så är begreppet utklurningsförmåga bara väldigt diffust. Jag skulle bli frågande till begreppet. Men
skulle du bli tillräckligt frågande och nyfiken för att kalla personen på intervju?
Ja, det kan ju inte, det är ju en alltså, hypotetisk fråga. Det beror ju naturligtvis på vad som finns i CV:t, om vederbörande uppfyller de formella kraven för tjänsten.
Jag älskar dig, Anna.
Ja, men det går ju inte.
Alltså, det är så fruktansvärt fyrkantig som person. Ibland spricker det igenom. Där man ser att du sitter så djävulusiskt cementerad. Det är generella och gängsregler, formella krav. Du vet, man bara...
Ja, men alltså, Gud. Det är väl ingen hemlighet att när jag skriver text, oavsett det är ett CV, ett personligt brev eller någonting annat, så är det ofta ganska formellt. Så är det ju.
Ja.
Sen håller jag köper ju allt. Alltså jag är ju allergisk mot floskler, absolut. Men det är ju viktigt, tycker jag, att det finns liksom lite stuns i det hela. Lite stringens, va? Det måste ju tydligt framgå vad det här är för person.
Och då tror jag verkligen att man ska hålla sig borta från de vanliga gängseorden. För det framgår inte på något sätt hur du är som person om du har tagit din CV-mall från nätet och skriver som alla andra.
Nej, det finns alltså bara två sätt att beskriva det här på, som du ser det.
Nej, man ska skriva det som man är och som man tänker. Det är det som är liksom, det är det som är att få sin personlighet att skina igenom i ett personligt brev. Mm. Det är, håll dig borta för hur det borde se ut, vad de andra brukar skriva, vad du tror att de förväntas av dig att skriva.
Mm.
Personligt brev! Smaka lite på ordet!
Jo, men alltså jag fattar den där grejen, och jag uppskattar idén. Men jag är inte helt hundra på att det funkar i realiteten. Alltså jag tror faktiskt inte det.
Nu är jag jättenyfiken, Anna, på att höra, hur ser din process ut när du ska klura ut någonting?
Ja, men alltså, i grunden är ju jag en gundesvan. Ingenting är omöjligt.
Är du en jävel på att åka skidor?
Ja, det har jag i och för sig varit plattförs en gång i tiden. Nej, nu syftar jag mer på hur man ser på det här med utmaning eller problem, eller vad man så vill. Alltså, jag kan nog ibland uppfatta som lite av en, vad ska vi kalla det, visionär eller idealist. Eller du vet så här, jag ser sällan att problem inte är överkomliga. Det är få problem som jag inte ser att man skulle kunna lösa.
Mm.
Och många i min omgivning, eller i alla fall ett antal i min omgivning, har inte den egenskapen, utan direkt ser liksom ett problem i att lösa ett problem.
Mm.
Det går aldrig, mentaliteten. Och den gör mig allergisk. Alltså jag får utslag över hela min kropp när jag stöter på det här fenomenet. Men hur det går till, det skulle jag säga är liksom, ja, men det är ganska olika. Det beror ju såklart på vad det är för typ av problem det handlar om. Och hur det ska liksom, och framförallt kanske hur problemet presenteras. Man måste ju ha förutsättningarna någorlunda klara för sig för att överhuvudtaget kunna fundera på en ansats att ta sig an det.
Ja.
Nu ler du.
Ja, men jag är så fin. Ja.
Ja, men vadå?
Ja.
Alltså,
det ska finnas riktlinjer på ett styrdokument som du kan läsa in dig på och ta dig an materialet.
Ja.
Så du vet vad som förväntas av dig.
Ja, och lite vad jag har att utgå ifrån. Alltså, vad har jag att jobba med för att lösa det här problemet? Alltså, naturligtvis så löser jag ju inte ett problem hemma rörande att slå ihop en, vad vet jag, blomlåda på samma sätt som jag löser en konflikt eller kanske för den delen skriver ett kriminaltekniskt protokoll. Det är ju liksom olika utgångspunkter. Jag menar, hemmasfären, om det handlar om att slå ihop en blomlåda, om vi tar det exemplet, så skulle jag ju aldrig gå in och läsa på en manual hur man gör det här. Utan där blir det trial and error. Jag funderar lite, ja, men så här skulle man kunna göra, och så testar jag. Nej, det här funkar inte. Okej, då får vi göra så här. Lite så. Mm. Hur jobbar du här då, i de här lägena?
För det första, så, jag gjorde ju på en av våra lördagslivar, så när du var och jobbade, du var på brottsplats och då fick jag köra liven själv. Så då körde jag ett så här problemlösnings, en metod för problemlösning som är ganska rolig. Som är just det du säger, fokus på vart ska jag? Inte på, oj vilket stort problem, utan vart ska vi? Mm. Och sen så bygga upp en väldigt noga plan för man ska komma dit. Så att det, inte blir, så att det flummiga blir greppbart. Men för min egen del så brukar det bli, om jag har problem så brukar min process se ungefär likadan ut. Jag lämnar det, jag tar det till mig och sen så gör något helt annat. Det är alltid involverat musik.
Mm.
Jag går ut i skogen om jag ska hålla en jättesvår utmanande, eller vara med på ett utmanande möte, eller hålla någon svår utbildning, eller liksom någonting som jag vet angriper mitt stresscentrum. Alltså det här kommer att vara en anspänning för mig, det här är ett problem.
Mm.
Då ger jag mig ut i skogs. Och sen håller jag på med något helt annat. Jag kan öva inkallning med Doris. Jag kan gå dansa. Jag kan, inte vet jag, måla om en vägg. Eller något sånt där.
Ja, jag förstår.
Och sen när jag sätter mig vid samma problem igen så är det borta.
Mm.
Och då har jag sagt flera gånger till min mamma så här, men hur kan jag ha tid? Hur kan jag lägga tid på att måla om en vägg och så vidare? Och så, men har du inte lärt dig själv än? Du processar ju nu.
Mm.
Det är det du gör. Och sen när du kommer tillbaka och trycker på send, då bara sprutar du ut 12 olika lösningar på det här problemet.
Mm.
Än att bara sitta framför dig och säga, det här är ett problem, det här är ett problem, det här är ett problem.
Mm.
Jag tar det och sen går jag iväg, jag boostar gärna med någonting annat och sen har jag lösningen. Det är min process.
Ja, men alltså jag tror att egentligen så delar ju du och jag ganska många egenskaper här. För det första så tror jag det handlar om mod. Alltså att man måste våga. Dels måste man våga misslyckas. Men man måste också våga testa olika sätt. Och sen så tror jag det handlar om kreativitet. Alltså man måste ha en kreativ liksom läggning. Sådär. Är du en människa som jobbar med instruktioner? Alltså, om vi tar den där IKEA-möbeln till exempel.
Mm.
Kör du då från punkt 1 till 22b i den ordningen?
Ja, för jag tänker så här att det finns en människa som är bättre än vad jag är på att hur konstruktioner är. Alltså, det är helt orimligt att Lena Ljungdahl har en bättre tanke än den som har skapat produkten. Att jag ska liksom trumfa deras tankesätt. Så finns det en A till Ö, så här gör du med den här möbeln. Så skulle jag aldrig tänka, jag kan nog börja på något annat sätt. Utan då gör jag A till Ö.
Det är ju inget som man tänker, utan det där handlar ju om tålamod. Har jag tid att sitta och läsa igenom och ta det här? Nej, jag tittar på vad har jag att jobba med?
Men för mig går det mycket, mycket snabbare att göra det. Med tanke på att jag har ingen aning om hur den här sidan ska fästas på den andra sidan. Utan då läser jag hur det ska. För mig är det tidsbesparande. Jag gör det som det är tänkt och i hög hastighet rätt från början. För annars hade jag misslyckats.
Och det finns
det
inte,
är tidskrävande.
Det finns inte ett uns i det som kittlar dig att tänka, fan, jag kör. Jag kör nu.
Nej.
Nej.
Inte med sånt.
Nej. Nej, jag förstår.
Om det är enkelt att jag är helt kass på det. Man ska kunna sina begränsningar.
Ja, men det får du ju veta då. Det går åt
det. Ja, men de vet jag innan. Ha full koll på mina begränsningar.
Om du slår ihop ett matbord med 3 ben, då vet du ju att det här var något som gick tokigt.
Ja.
Får jag bara nämna en grej här. Min chef är ju ganska rolig ibland. Vi hade en period på jobbet när det var mycket ältande kring diverse olika typer av problem. Och då drog han igång ett YouTube-klipp. Och det här var från Indien. Och det var en klok ung man som pratade inför en stor grupp människor om just det här med problemlösning.
Mm-hmm.
Och då så han så här: is there a problem? Can you do something about it? Yes. Alltså om svaret är ja.
Mm.
Then why worry? Sa han. Och så sa han i nästa harang: is there a problem? Yes. Can you do something about it? Och då blir svaret no. Och då blir hans respons: then why worry?
Ja,
jag tycker att
han har något.
Alltså han har något.
Han har något.
Varför ska man oroa sig då? Om man inte men kan det påverka har min, problemet eller lösa det.
Det har min kära mor sagt, vet jag, flera gånger till min son som sitter och oroar sig för saker i förväg. Då säger hon så här, men om det inte händer, då har du oroat dig en gång i onödan. Och om det tråkiga händer, då kommer det bli två gånger oroande. För då kommer du både oroa dig och sen får du uppleva det tråkiga. Så det är mycket bättre att vara glad i onödan än att vara orolig i onödan.
Mm. Mycket klokt.
Mycket klokt.
Ja. Spännande spaning.
Det var det.
Återigen.
Vad gör vi på torsdag, Anna?
Åh, på torsdag. Jag har längtat. Är det 28 på torsdag? För att jag har längtat så till det här avsnittet. Vi ska ju prata postala hot. Jag tror inte att ett begrepp som är bekant för alla och en var. Det handlar alltså om hot per post, kan man väl säga, förenklat.
Mm. Och då pratar vi inte att själva orden gör ont, utan vi ska ju prata pulver, sporer, sprängmedel och annat som folk skickar för att påverka någon, för att skada någon, för att förstöra.
Eller hota någon.
Ja.
Mm.
Ja. Det blir det på torsdag.
Det blir mumma. Mm. Som man kan säga. Nej, men nu ska jag gå och lösa något litet problem här, tror jag.
Ska du gå och klura ut något?
Vi hörs på torsdag.
Ha det bra.
Bye bye.
Bye bye.